Tack så jättemycket för inbjudan. Jag tänker säga vad jag heter. Jag som sagt har jobbat med teater, varit teaterchef i Göteborg. Tidigare senare på Sveriges Radio och jobbat med radioproduktionen där chefat också. Jobbat som statssekreterare för Folkpartiet på Integrationsdepartementet eller Arbetsmarknadsdepartementet som det hette. Och är nu i höst på väg till Bryssel till Europeiska parlamentet. Vad jag kommer försöka säga idag är några ord om är Sverige ett öppet land? Och jag försöker svara på den där frågan som vi sjöng om. Nämligen där står det, välkommen, det här är ditt land, det här är mitt land. Det var en sån text av låten som vi sjöng. Och jag tänkte då, jag kommer säga någonting väldigt provocerande idag, nämligen att det här landet inte tillhör mig. Och förhoppningsvis kommer jag att säga någonting vad vi behöver göra för att det ska tillhöra mig. För att jag tror att det bör göra det, nämligen min mor är begraven i Rinkeby. Kyrka utanför Stockholm där vi bodde när jag kom till Sverige. Jorden där är fysiskt min. Det är min mor. Det här landet tillhör mig. Men jag kommer försöka förklara varför det inte gör det. Och vad som är problemet. Jag varnar också att jag kan säga några provocerande saker, men det kan ni överleva naturligtvis. Jag lämnar lite frågor till för frågor så kan vi bråka lite på slutet. Jag kom hit 1992. Jag är en av de där 100 000 flyktingar som kom från Bosnien. Om ni någon gång undrat vilka är de? Alltså det var under bosniska kriget. Sverige tog emot väldigt många människor från Balkan. Jag är en av dem. Uppfattar mig alltid och har uppfattat mig som östeuropé som kom till Sverige och med alla de fördelar och nackdelar som östeuropé har i sitt sätt att se på Sverige. Av anledningar som jag inte behöver gå in nu på så sätter jag jobb nu. Inte om 3 år, inte om 3 månader, inte om 7 år, inte om 16 år, utan jag sätter jobb nu. Jag behöver jobb imorgon, bokstavligen imorgon. Hur gör man det då? Ja, man går på gatan så här i Stockholm, gick jag på gatan, Drottninggatan. Man hittar någon kiosk, man hittar någon tidning. Så finns det någon tidning som är på engelska? Jo då, där. Titta, en platsannons tidning på engelska. Underbart. Ja, titta där. Målare, någon firma söker målare. Underbart. Jag kan inget om måleri, jag har aldrig målat någonting annat än mitt rum, ni fattar. Alltså det. Men jag ska försöka. Jag gick dit som du bär i, en kille som har målarfirma, och säger till honom: du, så här, jag kan ingenting om måleri. Jag har aldrig målat. Jag är lång. Jag behöver inte steg. Jag kommer måla jättesnabbt. Kan inte du anställa mig? Vad är det där tjänsten? Åh, herregud. Så säger han på slut. Ah, okej, okay, så här. Jag ger dig en chans. Men bär du ut? Du måste fixa dina papper själva. Jag kan inte hjälpa med det. Jag anställer inte svart. Du måste fixa någon sorts. Ja, alla papper som du behöver. Kom när du har fixat det. Och du säger, utmärkt, det är inga problem. Jag fixar det imorgon. Så kommer jag tillbaka. Med 23 årig erfarenhet av det här landet kan jag säga, det var nog det dummaste jag sagt. Och det är hela den här tiden jag var här. Okej, vad händer? Imorgon går jag till Sveavägen, som är sådär centralgata i Stockholm, kommer in på någon kontor som heter invandrarkontor. Bara det skrämmer. Har de säkert kontor för invandrare? Okej, det går in. Kan jag få tid för möten? Nej, det kan du inte. Du måste boka tid. Nej, men det kan jag. Jag kan inte boka tid. Jag kan inte vänta i 7 dagar. Jag kan inte vänta i 16 dagar. Jag behöver tid nu. Kan inte någon ta emot mig? Jag behöver bara papper. Jag har fixat ett jobb. Nej, det går inte, men jag måste ha papper, jag måste ha möte nu. Nej, det går inte, jo, det går, ni vet, han bråkar väldigt mycket i början. Och till slut så tar han emot mig jättesur för att jag har förkortat hans lunch. Han ser ut som etikern när jag kommer in, ni förstår, så han är så här, okej, vad vill du? Ungefär så, jo, jag fixar det, jag kan fixa mina papper, så kan jag börja jobba. Vänta. Du har precis kommit hit till det här landet, va? Ja. Det var 7 dagar sedan. Eller någonting, jag minns inte. Är det sant? Ja, det stämmer. Och du har hittat ett jobb. Jo, jag har hittat ett jobb. Jag målar, de lovar att ta emot mig. Det är inga problem. Jag fixar det och jag kommer lära mig väldigt snabbt att måla snabbt. Så det är bara hjälp mig med papperna. Så, så tittade han, men hade du några papper? Ja, det har jag. Och som riktigt så här svart kallkramma, en hel så här påse med sina diplomer som man lägger fram framför honom. Och så tittade han på det här så här, vänta. Jag hade nästan två universitet. Ja. Och du vill måla. Ja, för Guds skull, hjälp mig papper, jag vill måla. Saken är så här. Jag har en mor som är cancersjuk och som inte har någon sorts möjligheter att längre få inte vård i Sverige. För hon är utländsk medborgare. Så vi måste betala hennes operationer själva. Vilket kostar enorma massa pengar. Vi har behövt jobb nu. Men jag har ingen lust att lägga mitt liv på ett tjänstemannabord. Utan jag säger till honom, kan inte du bara hjälpa mig att fixa mina papper så är vi kvitt. Jag behöver inte förklara varför, du behöver inte förklara för mig varför. Hjälp mig med att få jobb så är vi kvitt bara. Är det okej? Okay? Och han blir arg och jag blir arg och så börjar vi bråka och så blir det värre. Och till slut säger han, vänta, så här, jag ska förklara någonting för dig. För det första, det är inte meningen du ska jobba. För det andra, om du ska jobba så måste du ha tillstånd för att inte ha tillstånd. Så, okay. Och för det tredje, det tillståndet får du i Flen. Okay. Och det visade sig vara sant. Jag menar, det låter helt vansinnigt, men det var sant. Jag behövde tillstånd för att inte behöva ha arbetstillstånd. Vad gjorde man det? Jo, man sökte arbetstillstånd. Som man fick för att man hade inte tillstånd att ha arbetstillstånd. Och med det tillståndet gick jag till arbetsgivaren. Tog mig 3 månader såklart när jag kom till arbetsgivaren där som du började tillbaka. Hej, jag har fixat mina papper. Då tittade han på mig och säger, men kära pojke, för Guds skull. Så jag skulle gå i kurs om jag väntade på sådana som dig. Jag har gått för länge sedan vidare. Sök något annat jobb. Jag målade det där rummet. Ah, okej. Okay. Skam den som ger sig. Till nästa jobb hittar man nästa jobb. Det är någon teatergrupp som turnerar i Sverige. De turnerar med föreställning. Utmärkt, fantastiskt. Jag kan någonting om detta. Jag kan någonting om regi. Jag kan någonting om skådespeleri. Jag studerar det. Jag har precis det. Det är det som är mitt yrke. Jag har gjort 30 föreställningar. Utmärkt. Kan inte ni ta emot mig? Jag kan köra kombibuss. Jag kan så här bygga scenografin. Jag kan stå på scenen som statist. Jag kan göra vad ni vill. Är det okej? Okay? Ja, de bara har tycker jag. Så säger de, det är okej. Okay. Visst, det är inget problem. Kom in. Du får vara ett sån här allt i allo. Men vi fixar det. Snälla människor. Vi börjar turnera, och det är verkligen att turnera. Jag vet inte om ni har turnerat någon gång i livet med teater, men det är inte alls glamoröst. Det låter så här fantastiskt roligt och glamoröst. Det är verkligen inte glamoröst. Det är så här, bygga upp en scen, spela på kvällen, riva scenen, publiken går hem, sätta sig i bilen, åka från Umeå till Malmö. Bygga upp en scen, spela föreställning, riva ner en scen, åka till Umeå och tillbaka. Ni förstår, alltså det är... Oh, så sitter jag i den där bussen, den sån liten kombibuss. Så säger jag till flickan som sitter bredvid mig, du, jag turnerar tidigare i Bosnien, jag vet hur det är. Det är så här plåga verkligen, att man tillbringar för mycket tid, man blir trött, man orkar inte ens stress. Kan inte vi göra så här? Du lär mig svenska, jag lär dig bosniska. Vi sitter i bilen, när turnén är slut så kan vi två språk. Är det okej? Okay? Hon är jättepig på att lära sig svenska. Väldigt sådär pig på att lära sig bosniska. Ni förstår så här. Lär mig några fula ord så är det okej. Okay. Och det gör jag på en gång. Men så här, fint. Efter 6 månader kanske, 7 månader så kan jag svenska. Jag är på scenen. Jag till och med ser någon replik från scenen. Jag är så här, på scenen staterar, håller någon plakat. Jag vet inte vad. Och så säger någon replik. Prata med människor svenska. Allting är, det funkar jättebra. Kom en gång kväll till Stockholm. Där väntar en gul kuvert. Boom. Vad är det här? Jo, välkommen till svenska för en vandrare. Men jag pratar ju svenska. Ska ni gå på svenska för en vandrare? Jo, ni ska gå på svenska för en vandrare. Okej. Okay. Så går jag till gruppen och säger, hörni, det här kommer bli ganska jobbigt för att nu kan jag inte jobba längre för nu måste jag gå på svenska för en vandrare. Och säger nej, för Guds skull, nej, gå dit och prata med dem. Det är förståndiga människor, de kommer förstå det. Bara prata med dem. Sagt och gjort. Skärholmen, en kvinna i Skärholmen, jag kallar henne för fröken. Man lär sig inte alkohol på 6 månader, va? Fröken, det var kanske därför det gick som det gick. Fröken, kan jag hoppa över lektioner i svenska? Nej, det kan du inte. Varför kan jag inte det? Jo, för att om du någon gång i livet ska komma till arbetsförmedlingen, till A-kassa, till försäkring, till var som helst, måste du ha gått svenska för invandrare. Men jag pratar ju svenska. Nej, men det spelar ingen roll. Jag kan inte ge dig diplom utan att du har suttit på mina klasser. Och du måste sitta här och... Och vi bråkar och bråkar och bråkar. Vi bråkar på 15 minuter och vi bråkar på svenska! Men jag får inte hoppa över lektionen i svenska. Utan jag får gå på lektionen i svenska. Så jag är uppe i Umeå och spelar föreställning, eller vad jag må vara. Kommer ner onsdag eller torsdag om jag minns det rätt. Kommer till Skärholmen, sitter med människor i rummet som har precis kommit och lär sig så här. Jag, du, han. Och jag sitter där med dem, avslutar lektionerna, det är 2 timmar vad det må vara. Sen sätter jag mig på tåget tillbaka till Umeå för att spela föreställningen. Okej, det gör inget. Jag satte av mitt straff och fortsatte vidare. Okej, nästa sak, det där föreställningen tar slut, och så säger jag till mina människor i den bussen, hörni, kan inte vi göra så här? Kan inte vi bygga en liten teatergrupp som spelar i Stockholm? Vi är från Stockholm. Det är plågsamt att åka så här. Jag har gjort det tidigare. Jag kan någonting om det där. Jag är någon sorts hallettengrupp. Jag kan snickra någon budget, någon programplan, någonting som ni skriver på. Ni ska vara med. Vi fixar det i Stockholm. Vi får publiken. Allting kommer att bli bra. Är ni med? Några är med. Några är inte med. Jättebra. Jag skriver en sån här ansökan, budget, give them an offer they can't refuse. Ni får 3 års föreställningar för 50 000. Ungefär så här. Var som helst. Vi skapar, hela världen kommer att titta på det här. Snickrare, skriver på, skickar till 300 olika institutioner, teatrar, hit och dit, banken. Vi söker lån från banken för att få så att det här ska gå runt. Kolla på oss, vi kan. Inte ett svar. Inte ett svar. Inte någon. Inte ens en sån här, hej, vi har mottagit din ansökan, tack. Vi svarar sedan. Ingenting. Sen kan jag säga, det här var nog något fel. Jag gör någonting fel som de uppenbarligen inte fattar. Så jag gör någonting som inte tolkas rätt i det här landet. En vän som sitter i bussen och hans fru Peter och Marika Lagerkrant, hon kände skådespelerska. Vi är på middag hos dem, så säger jag till henne, så snälla Marika, kan inte du berätta för mig, vad är det som jag gör fel? Jag skickar 300 ansökningar, ingen svarar. Uppenbarligen är det någonting som är fel, va? Och så pratar vi om detta, så tar hon ut mig på en middag, så säger hon så, vet du vad? Felet är, hur ska jag förklara det? Felet är att du låtsas kommit till ett annat land. Du låtsas att du har kommit till Amerika. Fast du har kommit till Sverige. Saker funkar inte så här. Vad du säger till oss är, titta på mig. Jag är entreprenör. Jag kan skapa jobb. Jag kan fixa något. Jag kan anställa människor. Jag kan tjäna pengar. Kolla, jag går fram. Är det inte bra? Och vi tycker bara att du är pushy och jobbig. Vi tycker det där, vi gillar inte sånt. Det här är Sverige. Ställ dig i kö, så kommer det gå jättebra för dig. Så, men vad betyder ställ dig i kö? Så vad är det? Jo, det betyder att vi ska gå på svenska skolan igen. Men Marika, jag kan inte gå på svenska skolan igen. Jag har 2 universitet. Jag har bra skola där nere med väldigt goda. Det är europeiska skolor på teater, på filmer. Kända hur bra de är. Jag kan inte tillbringa 5 år till på universitet. Jag kommer vissna. Gör som du vill, men om du vill att det ska gå bra för dig, ställ dig i kö, så kommer det funka. Och jag söker vidare, söker, men jag hittar ingen. Så jag har inget val till slut. Så jag packar mina saker, går på Dramatiska institutet och säger, snälla, kan inte ni ta emot mig? Jag har gjort 30 föreställningar hittills. Jag har lett 2 fria grupper, jag har jobbat på teatrar. Men jag har en outgrundlig lust att lära mig om igen allting från början. Kjell Grede är där och tittar någon sorts på mig. Jag tänker så, ja, vi tar väl in honom. Så barmhärtiga, så är han också. Kommer in. Ni vet, efter 3 månader ska man visa någonting. studenterna är nya, de har lärt sig lite saker, de har upptäckt litteraturen, de har gjort någon liten scen så man ska visa att man har förstått vad teater är. De kallar det fortfarande en sorts lampor, ska man tända, sitter två skådespelare och nästan deklamerar Strindberg. Som en riktig statskalle här har gjort en hel föreställning. Det är en hel föreställning. Pelikanen, Strindberg, allt, timme och 15. Och Kjell Gren, du bara tittar, jag är lite klokt. Vad håller jag på med? Timme och 15, tre skådespelare spelar avslut, det här är färdigt. Jag kommer efter föreställningen och säger, men du verkar kunna det här, va? Säger Joel Kjell, alltså jag har gjort 40 föreställningar i 30, jag minns inte hur mycket. Jag har studerat 8 år det här. Jag kan nog någonting om teater. Så jag är här för att jag hittade inget jobb. Kan inte du hjälpa mig ut härifrån? Och då tittar Kjell och säger, Kjell var fantastisk. Alltså, jag vet inte hur många av er minns honom. Han räckte pipa. På den tiden fick man räcka pipa inne på den matchinstitutet. Idag skulle det bli straffbart. Han räckte pipa och så säger han så här, kom till mitt rum om 2 dagar så här jag tänkt ut någon lösning. 2 dagar är där så säger han, jo vi gör så här. Det finns olika praktiker som man söker. Första praktiken är 3 dagar, sen en vecka, sen en månad. På slutet gör man praktik där man ska visa upp allt. Vi söker praktik hos dig, hos olika teatrar. Vi säger inte vilken praktik det är. Men vi bara stämplar det på så Dramatiska institutets papper. Alla tar stämpel, 2 stämpel, allt möjligt. Jag skriver på, alla skriver på och vi skickar sånt. Är du med? Ja, jag är med. Jag har inget val. Gör vad du vill. Så jag skriver 300 sådana här skickar till olika teatrar och säger så här, hej jag kommer från Dramatiska institutet, skulle ni kunna tänka, vet ni vad som händer? 300 svar kommer! Som Marika sa, ställ dig i kö så kommer det gå jättebra! Det gick jättebra! 300, du är så välkommen, hur många skådespelare vill du? Vad vill du ha? Vill du ha stora scener att jobba på? Vill du ha lilla scener? Vad vill du ha? Och jag sa, oj då, herregud, det här var helt osannolikt. Gå tillbaka till Kjell Grede. Det är faktiskt på Göteborgs stadsteater. Jag sökte praktik på den månaden jag gjorde min föreställning färdig. De såg mig, anställde mig. Och om 5 år från det så var jag chef på Göteborgs stadsteater. På samma teater där jag sökte den praktiken. Gå tillbaka till Kjell och säger, Kjell du var fantastisk. Du gör det, men jag skulle vissna till det här rummet verkligen. Det var plågsamt. Tack så hemskt mycket. Och då säger han så här, ja men det var bara roligt, det var bara grej, det var fantastiskt. Vi satt tillsammans och försökte fundera ut en lösning. Det känns väldigt roligt att hjälpa en jugoslavisk regissör, en bosnisk regissör. När du går tillbaka, när du återvänder, så kommer jag kunna säga, ja, hjälp till bosnisk film. Det kommer bli jätteroligt. Och han verkligen, han kunde varenda film som han gjort i olika länder i, han verkligen såg allt. Så jag sa, men vänta, det där låter jättekul, men varför säger du att jag ska återvända? Vem säger att jag ska återvända? Då sa han, ska vi slå vad? Ska vi slå vad? 100 spänn på det. Vill du slå vad? 100 spänn. Okej, slut. Varför berättar jag allt? Jag vill försöka tillsammans med er till att vad skickar det här landet för signaler för mig när jag kom? Hur tog det här landet emot mig? Hur tar vi emot människor som kommer hit? Vi pratar mycket om invandrare som kommer, dåligt utbildade, jag vet inte vad, bra utbildade. Här fick vi en invandrare i 24 års ålder med enorm drivkraft. Jag hade en mor som var cancersjuk, jag behövde pengarna. Jag hade 2 universitet med mig till det här landet. Och vad sa ni till mig? Jo, ni sa 4 saker. 1. Hör du, det är inte meningen att du ska jobba. Det är första saken som det handlar om. Det andra saken var, hos oss har vi en plats där vi förvarar invandrare. Den platsen heter SFI. Där förvarar vi alla. Oavsett om ni kan språket eller inte, det är inte det som är poängen, utan det är där det är. 3. Om du vill i samhället, försök inte ens med dina egna vägar. Försök inte ens med att skicka ansökningar, göra det till något sätt. Det blir bara dumt. Du bara gör det dumt. Ställ dig i kö. Gå våra svenska vägar. på vårt svenska papper kommer du få 300 svar. Utan svenska stämpel kommer du inte få något svar. Är det inte taget? Du kommer börja misstänka dig. Och fyra. I dig ser vi inte en framtida medborgare i det här. Vi ser dig inte som en del av oss. Vi ser dig som en någon som söker skydd. Och när behovet av skydd har gått över, då kommer du väl att vilja återvända. Inte för att vi tvingar dig, utan för att du kommer vilja själv att återvända. Så vi kan sätta 100 spänn på att du ska återvända. Det är vad ni sa till mig. Är det ett öppet land? Är det land som tycker så här, vad kul att det är det här invandringen, saker, globaliseringen, vi tar emot det här? Det är ett land som bara säger, du försöker inte ens. Det är precis det som jag sa till er i kolonien här när vi jobbade på integrationsdepartementet. Arbetsmarknadsen. Så säger, vet du vad är ditt problem? Ditt problem är att du har ingen aning. Du har ingen idé vad du ska göra med mig. Överhuvudtaget. Jag har inget skyddsbehov. Jag kan återvända imorgon. Så vad gör du med mig? Vad är din idé med mig? Ingenting. Jag tror att många människor i det här landet betraktar mig som så han lever väl över. Vi tog emot honom och hade behov skydd. Jo, det var lite jobbigt i kriget. Det var verkligen väldigt jobbigt. Men sen, ja, det blev väl kvar. Vi ska väl inte tvinga människor ut. Men någon sorts idé om att du och jag ska bygga det här landet tillsammans, den är helt borta. Man brukar säga till mig så här, det finns ingenting i det här landet som är svenskhet. Så här, vad intressant att ni säger så. För att vet ni vad? När jag pratar så viftar jag lite med händerna som ni ser. Det räcker att jag viftar lite så att någon ska komma efteråt och säga, åh vad härligt osvensk du är. Det är så lite som det krävs för att jag ska falla utanför. Så lite. Det är där jag är. Och vet ni vad det skapar? Det skapar den enorma problematiken som vi har. Svenska bor i ena sidan. Invandrare bor på andra sidan. Vad gör de? De snackar skit om varandra. När jag är på invandrarförorten så dricker jag 3 glas med någon. För det kan jag när jag uppfattas som invandrare. Efter 3 glas kommer en sån här fråga. Du, säg bara snälla. Du kan det här landet väl. Du har jobbat i deras institutioner. Säg. Är inte så att de egentligen inte vill ha oss? Fast de vågar inte säga. Är inte så. Erkänn. När jag dricker 3 glas i stan, vet ni vad som kommer? Exakt samma fråga, fast åt andra hållet. Och den går så här. Det är inte så här att invandrarna är såna här. Fast det kan man inte säga offentligt, va? Det är exakt samma fråga. Och den frågan är naturliga resultatet. Att man håller 2 grupper åtskilda. För att håller ni 2 grupper så åtskilda, så separerade som nu, så kommer de börja snacka skit om varandra i detta. Jag garanterar. Det är precis det som händer. Så vad jag sa till er, enda vårt uppdrag i det här samhället är att försöka få oss att bo i samma lägenhet. I samma lägenhet. Att någon uppfattar att jag är del av det här landet. På riktigt. På riktigt. Hur gör länder som kan det där? Jag var i Amerika för att studera det. Man kan säga mycket om Amerika. Amerika är land som vi diskuterar väldigt många där. Men Amerika kan det där med invandring. De kan det väldigt väl. Och jag var dit för att titta på medborgarskapsceremonier. Jag tyckte vi skulle införa det. Ministern ville det, jag ville det. Departementet ville det. Underbart. Men låt oss se vad det är. Hur de gör. För att våra medborgarskapsceremonier är pinsamma. Jag vet inte om ni har varit med på det. Det är hemskt. Det är så här ser det ut. Invandrarna köpte en jättestor flagga. Enormt stor. Som de viftar med. Så här, wow, vi vill in. Kul, fira det här dagen. Och där på andra sidan står det svenska samhället som bara tycker så här, åh, kan inte någon säga till dem att vi inte viftar med flaggan i det här landet? Snälla, så här, det här är pinsamt. Och så låtsas man att det är så här jättekul. Fast alla tycker så här, det här är bara pinsamheter som vi måste förbi. Då ringer jag till Amerika när jag var statssekreterare och säger till ambassadören, kan inte du se till att jag ser bra medborgarskapsceremoni? Jag vill se hur de som kan det här, hur de gör. Ja visst, men återkommer om några dagar och säger, jag fixar den. Madeleine Albright, före detta utrikesminister, kommer tala. Kan du komma? Absolut. Hon är verkligen en stor förebild för mig. Hon var väldigt viktig i bosniska kriget. Det var hon som egentligen och Amerika Clinton-administrationen som räddade Bosnien. Så jag var verkligen så, se till att jag kommer dit, se till att jag träffar henne någon minut innan. Snälla, jag vill bara säga tack. Han fixar allting, jag kommer dit. Det är en pytteliten kvinna, hon är verkligen så här. Inte för att jag är lång, utan hon är... Och så är det någon träff innan och hon är stressad och det blir så, gud, jag hann inte säga hej. Okej, men det gör inget. Jag sätter mig i första bänken. I första bänken, ambassadören, ja, departementstjänstemän, underbart. Vi har sett väldigt många politiska fall. Vi sitter så här nu, förstår du. Kom igen, visa nu. Ungefär så. Vi har sett allt. Vi gråter inte på första taget, om man säger så. Okej, det kommer hon upp. Madeleine Albright och säger, idag ska vi välkomna de här 10 människorna. Ska Madeleine Albright hålla ceremonin för 10 människor? Då frågar man så, men vet du att det är 10 personer där? Ja, det är 10 personer. Det är väldigt viktigt att det görs en gång per år. Det 4 juli, då är det man väljer en invandrare. Det ska alltid vara en invandrare som håller i ceremonin. Det är stort som bara den. Om man håller även för 10 människor. Okej. Och då börjar man så här. Idag välkomnar vi Mohammed says, och sen blir man så, gud, man har inte ens läst de där namnen, man känner, jag vill inte vara här. Och det nästa som vi välkomnar är Fatima, och man bara känner så, gud, det här blir bara pinsamt att jag varit med om. Okej, så går hon och stavar sig om varje namn. Hon kan inte ett enda namn. Och det blir pinsamt och värre. När hon slutar så kommer orkestern in. Med amerikanerna här medborgarskaps-el. Kommer orkestern och flaggan. Och det är pompöst och marscherar in på scen. Det blir bara värre och värre och värre. Och jag står och sitter i första raden och tittar på ambassadören och tänker så här, gud, det här ska du få betala för. Så, gud, det här är verkligen... Och, och de gör medborgarskapsed och det blir bara pinsamt, allting blir pinsamt dåligt. Man vill ut därifrån. Och sen är det slut. Sen kommer den där kvinnan tillbaka. Säger ett kort tal. Och hon säger en sån tal som man bara tänker, jag kan den fortfarande. Den står här. Jag kan citera, jag kan tonfallet på det som hon säger. Kommer upp, liten som hon är, röd klänning. Hon berättar om klänningen. Hon säger, det här är klänningen som min mamma, eller tyget som min mamma hade när det var, när de flydde från Tjeckoslovakien. Då var han, titta på det här. Berättar någon kort historia om det. Och så säger hon så här, och vet ni vad det här hela ceremonin handlar om? Det handlar inte om era medborgarskap. Det handlar inte om tillståndet arbete. Det handlar inte om att ni kan söka jobb, ta era familjer. Allt det där är praktikalier. Den här ceremonin handlar om att nu, i just den här stunden, har era namn blivit våra. Och sen uttalar han, utan att titta på papper, utan att göra, uttalar alla de 10 namn. Helt perfekt. Utan att titta. Bara utan till. Man förstår först. Det här var show. Hon gjorde det för att det var en show. Hon ville göra en sak. Och i första raden är ambassadören. Och jag. Och vi gråter som små barn. Jag gråter inte när jag ser på det. Jag gråter nu när jag tänker bara på det. Jag tänker på sekunden. Hon säger, nu är ni en del av oss. Och med er ska jag bygga det här laget. Efteråt när jag träffar henne frågar jag, och jag är helt tagen av sådär, jag kan inte prata med henne kort och prata med någon människa. Vad gör ni nu? Hur ser integrationspolitiken ut nu? Vi gör väl inte. Vad ska vi göra? Det här är människor. Det är en del av familjen. De är amerikaner. Vad ska vi göra? De förstår inte frågan. Min fråga. Och vet ni vad? Det där förhållningssättet är radikalt annorlunda. Radikalt annorlunda än det som väntade mig hemma. För att när jag fick mitt permanent uppehållstillstånd, då kom det samtidigt en gul lapp med samtidigt en kuvert som man öppnade och som upplyste mig om att i det här landet finns någonting som heter återvändningsbidrag och jag var berättigad att söka. Det är precis så. Det är skillnaden mellan landet som säger ni är en del av oss. Med er tänker vi bygga vår framtid. Nu är vi ett. Och ett land som tycker att jag är osvensk när jag viftar lite med händerna. Det handlar inte om rasism, mina vänner. Många har pratat med mig och sagt att det är rasistiskt. Det är inte det. Jag vågar påstå att det finns väldigt få människor som har så öppen och generös attityd mot invandrare som svenskar har. Men här finns en fantastiskt felriktad välvilja som bara gör saken att det går åt helvete hela tiden. Det går åt helvete hela tiden. Och det är precis det vi måste ändra. För det här landet är mitt. Det tillhör mig. Min mor är i Rinkeby. På den här kyrkogården. Det är min jord. I det här landet kommer i 300 år framåt, 300 år, leva någon som heter Selimovic. 300 år, mina barn kommer leva med era barn och med deras barn. Det är inte dags att lära sig uttala det efternamnet. Tack så jättemycket för att jag fick säga det här.